Hej kära radiolyssnare, ni lyssnar till Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben www.tyresoradion.se. Här kommer lite information från samhällsredaktionen och idag besöker vi den politiska arenan. Med mig, Leif Bratt, här i studion finns Fredrik Saveståhl som ska berätta om Moderaternas syn på politiken här i Tyresö. Jag skulle vilja börja så här. Alltså det som kommer nu kanske upplevs av många som lite överflödigt. Men jag tänker att det finns kanske också några nyinflyttade i kommunen. Vi växer ju i alla fall. Så därför, vem är Fredrik Saveståhl och vad är din roll i lokalpolitiken?
Ja, jo men tack Leif, trevligt att vara här för det första får jag säga. Och det är klart att det händer ett och annat i Tyresö, det kommer nya människor. Vi blev 1100 fler människor förra året. Men jag är ordförande i kommunstyrelsen och det har jag varit sedan 2009. Representerar Moderaterna, har bott här i Tyresö sedan 2005 är det väl? 2005 flyttade hit. Ja, men har också ett långt, gediget engagemang i Moderaterna och politiken sedan början på 90-talet. Även om jag fortfarande inte är 40 så jag har faktiskt under ett års tid fått vara Sveriges yngsta kommunstyrelseordförande. Det är ju väldigt trevligt, men det är inte längre.
Nej, men det kan ju vara. Det är som när man är ung som man är som mest vad heter det, brinnande i frågor. Så i min ålder så falnar. Man tänker sig mer.
Det har vi inte märkt hos dig än, Leif. Ja, okay. Ja.
Och då ska jag kontra med. Trevligt att jag fick tag i dig, Fredrik. Mm. Så att du ska känna lika välkommen som du gjorde mig välkomnande. Då ordförande i kommunstyrelsen, vad gör man då?
Ja, det är väl i sig en väldigt bra fråga. Det finns ju ingen riktig arbetsbeskrivning för den här typen av politiska uppdrag. Men kommunstyrelsen är ju det. Kommunfullmäktige är ju det folkvalda högsta beslutande organet, men kommunstyrelsen är ju den delen av kommunen som leder och samordnar all verksamhet. Så att om man gör en analogi kan man ju säga att kommunfullmäktige motsvarar riksdagen och kommunstyrelsen motsvarar regeringen. Det är för att vi ansvarar för att budgetfrågor, strategifrågor, mål och allt sånt där, att det fungerar, att alla nämnderna gör det de ska göra, att förvaltningarna gör det de ska göra, att det som kommunen har beslutat blir av. Och sen så redovisas ju detta på olika sätt för beslut i kommunfullmäktige då. Men det är ju väldigt, väldigt mycket av det kommunen gör som inte behöver beslutas i kommunfullmäktige utan som räcker med beslut i kommunstyrelse eller i någon av nämnderna.
Skulle man då kunna säga då, för att vara lite inställsam, att du är Tyresös statsminister? Om...
Nej, så kanske man inte ska säga.
Men... Nu är det lite falsk blygsamhet.
Nej, men däremot säger jag så här att när man är utomlands, då är man ju borgmästare. För det har man ju i andra länder och de förstår vad en borgmästare är. Men de förstår inte vad en kommunstyrelseordförande är för någonting.
Nej. Du gjorde ju själv en analogi med då riksdag och regering och... Mm. Man kan ju säga då att du är ordförande i den lokala regeringen i alla fall.
Ja, så kanske man kan säga. Ja. Det är väl rimligt. Ja. Nej, men det är ju så här, de flesta människor vet ungefär hur Sverige fungerar, men det är faktiskt inte så många som har koll på hur kommuner eller för den delen landsting och regioner fungerar. Man vill att saker funkar, men man vet inte hur det går till. Liksom.
Du sa ju själv då att du har ett långt och gediget engagemang i Moderaterna. Och då kanske vi ska börja med fundamentet, er ideologi. Hur skulle du säga, om du kort beskriver moderat ideologi, vad är det?
Ja, alltså om man tittar i partiprogrammet så står det att Moderaterna är en syntes av liberala och konservativa idéer. Så är det, vi är ju liksom liberalkonservatismens högborg. Sen kan man då tycka att det är två oförenliga storheter, men det är ju egentligen inte, därför att det handlar ju både om det liberala värdet, om människors frihet, om att minska staten, om att minska regleringar, om att ta bort politik och låta samhället och människorna fungera i större frihet. Samtidigt ska det paras med att det finns ett konservativt inslag i vårt parti, det vill säga att vi vill inte ha revolutioner, vi vill inte ha omstartande förändringar, vi tycker att utvecklingen ska gå över tid, vi tycker att... Sånt som normer, kultur och så vidare, det förändras och det är naturligt att det förändras, men man vill inte se radikala kast utan man vill se en löpande utveckling så att säga. Och då, dessutom så tycker vi då att det är viktigt med stat, men den ska inte vara så stor. Det är viktigt med lagar, de ska vara bra och goda, men de får inte vara för många. Det är bra med myndigheter, men det ska inte vara för mycket, utan det lämnar så mycket som möjligt till den mänskliga arenan.
Kan man säga att det är på något sätt jämförbart, nu kommer ett jättekrångligt ord här, men på 90-talet då vi pratade europeiska gemenskapen och kanske lite EU, då hade man någonting som jag tror hette subsidiaritetsprincipen. Alltså det här att beslut ska tas så nära individen som möjligt. Det individen kan göra själv ska den göra själv, och sen så det den inte klarar av får vi ha ett samhällsbygge för. Är det...
Ja, alltså det är väl en princip som även Moderaterna, vi moderater tycker om. Däremot om man tittar i de ideologiska skrifterna är det ju faktiskt mer Kristdemokraterna som brukar hänvisa till just den principen. Vi moderater brukar ju ofta hänvisa till liksom så här, frihet är frihet. Ja. Släpp saker fritt.
Så då, om jag då använder din ideologi, när du använder din moderata ideologi, hur skulle du vilja säga att du applicerar den, vad får det för konsekvenser på kommunal nivå om man har den synen som du representerar?
Ja, kommunpolitik har ju en tendens att vara rätt pragmatisk, det ska man ju tänka på, därför att det finns en väldigt massa vardagsfrågor som människor förväntar sig ska fungera, och det är svårt att lägga ett ideologiskt perspektiv på vattenledningar, asfaltering av gator, dragningar av cykelvägar och allting annat sånt där som vi ägnar oss åt. Men det är klart att det finns frågor i kommunpolitiken som är ideologiska, och då har vi sånt där som valfrihet. Liksom. För oss är det fullständigt självklart att Tyresöborna ska ha många alternativ att välja på. Jag förstår inte människor som tycker att jag som politiker ska sitta och fatta beslut åt dem på temat ditt barn, Lars Nilsson, ditt barn ska gå i den där skolan, för det har jag bestämt, du har inget att säga till om. De politikerna som driver den tesen tycker inte jag ser människor, eller liksom ser att människor är olika. Vi vill ju då att det ska finnas många olika alternativ, kommunala skolor, fristående förskolor, kommunala förskolor, olika typer av äldreboenden, olika typer av hemtjänst, därför att man ska fatta beslut själv. Inte minst äldre är detta viktigt, därför att i Sverige har vi i någon mening, liksom, när man har blivit till gammal och inte längre är liksom helt pigg utan behöver hjälp, då har man liksom gjort om människorna till barn igen och säger nej, men nu tar vi över och vi bestämmer åt dig. Det är fel. Självklart är det så att man ska kunna välja hemtjänst, välja innehåll i de här grejerna, välja var man ska bo och alla de där sakerna. Vi är inte färdiga med det här, det är liksom inte perfekt i Tyresö. Det finns mycket mer att göra, men det är så det borde vara och det är så vi jobbar.
Kan man säga då så här, för när du säger valfrihet, det finns ju de kritikerna, för jag skulle ju vara lite provokativ också. Alltså valfrihet förutsätter ju att det finns valfrihet. Alltså jag menar att det finns konkurrens, om vi tittar på livsmedelsbutiker och såna här grejer, då just kan det. Vi välja. Men om jag då som äldre och då någon privat aktör vinner ett anbud, och så hamnar jag där, eller jag kanske har valt det och vilja vara där på det äldreboendet. Men så funkar det inte. Men så finns det inte tillräckligt med platser. I realiteten kan jag inte välja någonting annat, för det är så snålt om platser. Men när det gäller att gå och köpa godis, då har jag 10 butiker att välja på.
Så är det ju. Och den risken finns ju. Den risken finns ju i alla system, att det beror på hur många människor det finns i olika grupper, att det blir trångt. Ibland finns det brist på förskoleplatser också, och då står ju problemet att det liksom inte till 100% går att tillfredsställa allas val. Ja. Men däremot är det så att om du tar till exempel hemtjänsten, så har vi då, använder vi den här så kallade LOV där, lagen om valfrihet, vilket innebär att det är inte upphandlat, utan alla som lever upp till kommunens kvalitetskriterier, de kan utföra hemtjänst, och då får du välja fritt mellan dem, och då har du en helt annan situation. Den modellen är vi på väg att införa även när det gäller det som heter särskilt boende, alltså när man då så att säga flyttar till äldreboendet. Förhoppningsvis så kommer en sån modell på plats till nästa år, vilket innebär att det blir lättare att hantera såna här saker mellan. Dessutom ska det ju till fler platser så att säga.
Får jag då ta ett litet sidospår, för vi ska komma lite grann till översiktsplanen. Några, speciellt äldre, har hört av sig och vill att jag ska ta upp, eller belysa att man tycker att, missförstå mig rätt nu, alltså att de äldre är lite i strykklass. De tycker inte, det kommer inte att räcka till. Alltså andelen äldre blir fler och fler.
Ja, det stämmer.
Och planeringen, ligger det då i er att det här LOV-systemet ska ta hand om det här? Alltså finns det en stor grupp som har behov, så kommer det finnas aktörer som vill ta hand om det.
Är
det...
Så, ja, alltså, det förutsätter ju alltså att vi också... Det kommer till fler platser i äldreboende Tyresö, men vi är ju på väg att bygga 3-4 nya särskilda boenden.
Så du ser inte någon större flaskhals här, utan Nej. Det kommer komma till i tillräcklig takt?
Jo, ja.
Nu blir det ett hopp här. Jag har ju snöat in lite på det här med röstsplittring. Och det finns i valmanskåren personer som delar upp sina röster i, om vi nu säger, de fyra val vi har. Jag tänker EU, riksdag, landsting och kommun. Och nu tänker jag ställa en hypotetisk fråga då till dig. Om du bara får lägga en moderat röstsedel i någon av de här valen. Du måste välja ett av de fyra valen. Och där får du lägga en moderat röst. Men det får du inte göra i någon av de andra då. Vilken arena skulle du lägga moderata rösten på?
Det var ju faktiskt en intressant fråga. Men det finns ju faktiskt fyra borgerliga allianspartier att välja på. Så då kan jag välja ett av dem i varje val. Så att då får Moderaterna riksdagsrösten. Så kan vi välja ett annat alliansparti, kommunen och landstinget och Europavalet då liksom, tror jag. Och det har ju att göra med att alliansen här i Tyresö, vi är väldigt samspelta, vi står tillsammans, vi driver politik som vi är väldigt överens om, så att det är inte 100% nödvändigt att ordningen på partierna är likadan. Vi tycker det är kul för Moderaternas del att vi är störst, det är jätteroligt, och att jag tycker att det är fantastiskt roligt att ha den här rollen, men det är inte nödvändigt.
Ja, en likartad politik kommer att föras oavsett vilken storlek ni har i, alltså så länge alliansen har en majoritet,
gör det inte någon gigantisk skillnad om det är en moderat eller en centerpartist som är nummer ett liksom.
Nej, det blir inga tvära kast i politiken.
Nej,
som
du
var inne på
tidigare,
det här konservativa. Då blev det riksdagen då.
Jag måste få säga att i det senaste valet 2014 var jag ju populärare än Fredrik Reinfeldt, så jag är den populäraste Fredrik i Moderaterna. Vi fick nämligen 35, någonting som kommunparti, men bara 34, någonting som riksparti här i Tyresö. Ah. Så att det var 1% fler Tyresöbor som valde mig.
Men det här gör inte att du känner lust att byta plats då, för att alltså lyfta Moderaterna på riksnivå?
Nej. Vi har en jättebra ny partiledning. Vi hade en väldigt bra partiledning också, det får jag lov att säga. Nu måste ha kommit fantastiska saker. Nu har vi en ny bra partiledning och den ska åstadkomma fantastiska saker.
Du ser inte lyssna, men det ser lite falsk blygsamhet ser det ju.
Men jag är faktiskt med i, det är så här, Moderaterna håller på, och det gör ju flera partier nu, det ska man göra då, med ett ganska brett politikutvecklingsarbete på nationell nivå. Och då har ju då partistyrelsen, Anna Kinberg och de, tillsatt 6 stycken arbetsgrupper. Jag är med i en av dem, så jag är i alla fall med och försöker påverka delar av det här arbetet på den nationella arenan just nu, tillsammans med några andra kommunpolitiker och riksdagspolitiker.
Och blir allt populärare?
Det vet jag inte, men det gick bra i förra valet, det gick bra i valet före det, och vi hoppas att det går bra i valet 2018 också.
Okej. Ska vi då ta kommunpolitiken som är temat här? Nu har det gått kanske någon månad eller lite drygt det sen Uddbygård var på tapeten, men lösningen på dess framtid vet vi ju inte riktigt någonting om. Vad är Moderaternas ståndpunkt vad gäller Uddbygård?
Just det är ju bra att du tar upp den frågan, för det har jag engagerat, och det är klart att det engagerar många, därför att Alby och Uddby och hela det området är jätteviktigt för Tyresö. Det är ett fantastiskt område och en tillgång för oss alla. Och då är det ju så att det är naturligtvis jättetråkigt att familjen Magnusson och kommunen inte riktigt kommer överens om saker och ting, och att man då väljer att kliva av. Vi beklagar det. Vi hade säkert kunnat fortsätta förhandla och så vidare, men ibland kanske det är bra också att fundera över, låt oss göra någonting annat. Och då finns det några delar i det här. Den ena delen är ju att det finns ju en kulturhistorisk samling och så vidare som inte minst Erik Magnusson då, som ju faktiskt varit kommunstyrelseordförande i Tyresö en gång i tiden för Centerpartiet, har samlat ihop, och hans bror Göran. Och den ska vi naturligtvis ta tillvara på och se till att tillgängliggöra för Tyresöborna mer än vad den faktiskt har varit de senaste åren. Så att någon form av museiverksamhet och något liknande är på väg. Kulturavdelningen jobbar mycket med det. Sen är frågan hur man ska driva då själva gården vidare. Och då finns det lite olika idéer, och det har hört av sig väldigt många intressenter till då kultur och fritid som håller den här frågan, som är intresserade av att ta över och driva den på olika sätt. Man kan tänka sig att någon kliver in och har ett nytt arrendeavtal och driver det ungefär som idag. En annan variant är att det blir någon form av socialt företag, alltså inte vinstdrivande företag, utan där man kanske, människor som står långt från arbetsmarknaden, får en väg in. Det kan bli en 4H-gård, har varit uppe på tapeten. Det skulle kunna tänkas att man helt enkelt, istället för att ha ett arrende, helt enkelt har ett entreprenadavtal med någon som driver både då djur och annat, så att säga. För det finns ju massor med möjligheter till utveckling i området också, inte minst eftersom vi har det har ju tagits fram ett stort arbete kring Alby-området som engagerar jättemånga Tyresöbor och föreningar. Och det håller vi på steg för steg förverkligar också. Då vill man ju ha fler besökare i området, mer aktivitet och verksamhet i området. Och där spelar ju den här gården en väldigt stor roll, och den som driver den verksamheten har ju massor med möjligheter att ha både intäkter och aktiviteter och saker, så att säga. Men några grundkriterier finns, och det är att vi ska ta tillvara de här samlingarna och se till att Tyresöborna får tillgång till dem. Vi ska ha djur, Det är viktigt, inte minst då för att liksom, ja, barn och så vidare ska kunna ta del av det. Och det ska finnas någon form av liksom kaféverksamhet och såna här saker i området i alla fall. Men vi räknar med att kultur- och fritidsförvaltningen då, och nämnden ska kunna komma med förslag under maj månad.
2015?
Detta år, ja. Det var det senaste beskedet jag fick. Vi hoppas att det stämmer också. Då ja. Kanske vi redan före sommaren har hanterat det här.
Kan du se några synergieffekter med slottet?
Ja, det vet jag inte. Säkert kan man nog tänka sådana. Nu är det ju inte direkt, de är inte direkt grannar med varandra. Det är ju en bit emellan, så att säga. Ja. Så är det ju. Och slottet ägs ju då av Nordiska museet. De vill nog inte ha med det här att göra, och det vill nog inte vi att de ska ha heller, ärligt talat. Men däremot är det så att personer som är entreprenörer inom slottets område kanske är intresserade av det här området också. Det vet jag faktiskt inte, eftersom jag har inte fått redovisat alla som hört av sig och haft idéer om det här, så att säga. Utan det är ju kultur och fritid som håller ihop frågan.
Du sitter inte och snokar på detaljnivå, utan det är de stora linjerna du bevakar att de följs.
Det ska vi göra, men detaljer är viktiga många gånger också. Men däremot är det en annan nämnd som är ansvarig, så brukar inte jag sitta och tjuvläsa deras papper, så att säga. Utan då får de komma och redovisa det när det är dags, liksom.
En annan sak då, det blir lite skutt åt olika håll här nu. Lokalpolitiker. Mm. De två stora ämnesområdena, om jag får kalla det så, det är då skola och socialtjänst. Det är de två största budgetposterna i kommunen. Samtidigt har vi då en skollag och vi har en socialtjänstlag. Mm. Hur mycket prägel kan lokalpolitiken då sätta på de här två områdena?
Det kan man sätta väldigt mycket faktiskt. Det beror ju på hur man så att säga organiserar verksamheten, vad man fyller med för innehåll. Skollagen säger ju inte någonting annat än att elever har skolplikt från en viss ålder till en viss ålder. Sen får vi ordna det liksom. Den säger ju inte hur skolan ser ut, hur många lärare man ska ha, vilken kompetens man ska ha, vilka profiler man ska ha, hur stor skolpengen ska vara och så alla de där sakerna. Liksom.
Men det finns väl nationella läroplaner? Eller
ja, det finns det. Men det är ju, den ska man ju följa, och det gör man ju. Men sen finns det naturligtvis otroligt mycket mer det handlar om också liksom, kring hur man får en skola att fungera. Det handlar ju också jättemycket. Överhuvudtaget är det så här att det viktigaste i skolan är ju lärarna och skolledarna. Därför att det är de som gör jobbet, och har vi duktiga lärare och bra skolledare så får vi också ett bra resultat. Och vi har ju sett de senaste åren, eller en ganska lång tid nu, att vi har en uppåtgående trend när det gäller skolresultat i den här kommunen. Det är glädjande. Tyvärr finns det en baksida av det också. Igår fick vi tydligen avslag på en ansökan om statsbidrag för att vi hade för höga resultat för att få ta del av de pengarna. Sånt händer ibland också.
Men det är väl hellre
det
med...
än tvärtom.
Ja, just det.
Så är det, men det hade varit bra med några... Det var pengar för att erbjuda sommarskola till elever som har halkat lite efter. Nu gör vi det ändå, men det hade varit bekvämt med lite extra intäkter på det området.
Ja. Om vi då tar skola, så är i alla fall en annan sak på tapeten. Och det är ju, vad gör vi med gymnasiet?
Ja.
Vad vill Moderaterna... Vad har ni för visioner om det framtida gymnasiet?
Bra fråga, och det är ett viktigt område faktiskt. Och det är ju så att vi tillsatte ju för ett par år sedan, eller satte för ett par år sedan igång ett arbete som just handlar om på temat vad är framtidens gymnasium. Och då har man ju tittat i två delar. Den ena delen är vad ska liksom skolan erbjuda det interna, så att säga. Vad ska man fylla gymnasiet med? Vad är gymnasiets vision och så vidare? Vad är det man står för världen och så? Från rektor och lärare och så vidare. Det är ett stort arbete de har gjort. Sen har det också förts ett annat arbete som handlar om vad är det för trender bland ungdomar? Vad är det man söker? Vad är det man vill ha? Och hur ska man då utforma och lokalisera gymnasieutbildning i Tyresö om vi då ska ha gymnasieutbildning i Tyresö? För det är också en fråga man faktiskt måste ställa sig. Det är inte nödvändigt. Men vi gör ändå bedömningen att det är bra att ha gymnasieutbildning i Tyresö. Däremot är det så att det kommer aldrig mer att bli så att man har alla gymnasieelever här. Vi har idag en skolbyggnad designad för 1500-1600 elever. Och så var det då. Men idag är det ju så att alla elever i hela Stockholmsregionen är förstansökande var de än vill. Va? Och det innebär att ungefär var tredje elev i Tyresö väljer att söka till Tyresö. Och två tredjedelar väljer att söka andra kommunala gymnasier eller fristående gymnasier i andra kommuner. Och då är ju vår huvudtanke, som Moderaterna och Alliansen är överens om, att vi ska ta och bygga då upp ett nytt kultur- och kunskapscenter. Och det är, man kan kalla det kulturhus eller vad man vill, men vi har inte riktigt döpt det än. Men att det ska ligga här i Tyresö centrum, grannar med vårdcentralen, Det ska innehålla bibliotek, någon form av större samlingssal, kallade konsertsal eller sådär. Konsthall, kanske lokalhistoriskt arkiv och en del andra saker som vi skulle kunna behöva lösa. Vuxenutbildningen, svenska för invandrare och de studieförberedande gymnasieprogrammen. Och att det är då designat för ett antal hundra elever, sett över 3 årskurser. Och att de yrkesförberedande gymnasieprogrammen, de är då kvar i den nuvarande lokaliseringen. Att man kanske rustar upp lite och så vidare. Där lockar vi ju faktiskt elever. Vi är duktiga på detta. Det är på de andra programmen. Vi är ganska duktiga på dem också, men vi har svårare att locka elever där, för där finns det mycket större konkurrens och många fler som tänker så här, ja, men jag har ju gått i skolan i Tyresö i 9 år, 10 år med förskoleklass. Nu vill jag träffa nya ungdomar, jag vill åka någon annanstans. Jag vill gå i stan eller i Huddinge eller i Haninge eller i vad man nu Nacka. Va? Och det är fullt förståeligt att man resonerar så. Det skulle man kanske själv göra om man vore 16 idag och tycker att det vore kul att träffa nya människor. Faktiskt. Men så ser det ut. Det är liksom idén att vi ska då förverkliga det. Och vi tror att det är realistiskt, det är ekonomiskt hållbart. Ja.
Men om man då säger så här då. Det befintliga gymnasiet kan härbärgera ungefär 1500-1600 elever. Ja. Du räknar med att kanske 300-400 elever kommer man ha i framtiden på gymnasiet.
Ja, vi tror väl att det är, rör sig om runt 500.
Okej, 500. Ja. Varav säger vi då. Hälften ska gå här, om mer teoretiskt inlägg.
Lite drygt till och med.
Ja, 300 då?
Ja, något sånt.
Något sånt. Och då blir det 200 kvar som går på de mer praktiska linjerna. Mm. Då har vi plats för 1400 individer på något sätt. Eller ska det rivas? Eller?
Då är det så att vi kommer nu att sätta igång ett större programarbete, inte bara som omfattar hela den stora tomten som gymnasieskolan ligger på och marken runt om och hela marken runt Graningsringen och Vättingestråket ner till Granbacken kan man säga. För att se på förtätning med bostäder och utveckla service och massa andra saker. Och då är också fokus på hur ska man utveckla själva gymnasiebyggnaden, eller den byggnaden då, oavsett vad vi kallar den. En del av den är ju också en idrottshall. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att den idrottshallen spelar jättestor roll för föreningslivet, så den ska ju naturligtvis vara kvar, alltså oavsett vad man gör med resten av huset. Men det är tre olika, vi har bett 3 olika arkitektbyråer att titta och skissa på lite olika idéer, och det finns flera idéer hur man kan använda det här. Man skulle kunna till exempel använda delar av gymnasiet faktiskt för grundskola. Det kommer att öka, det behovet kommer faktiskt att öka framåt. Det är, finns företag som är intresserade av att använda delar av huset och så vidare. Och man kan också tänka sig att man utvecklar delar av huset för till exempel andra fritidsverksamheter och så vidare. Så att jag tror att det är inget problem att fylla huset med verksamheter. Man skulle till och med kunna bygga på bostäder på lite ovanpå, möjligen också bygga om någon del, kanske lite ungdomsbostäder och sådär. Så att det finns massor med möjligheter. Däremot så tror jag att det är viktigt att man släpper den här idén om att man skulle kunna liksom få gymnasiet och gymnasieutbildningen i kommunen och växa till att bli något väldigt stort igen. Det tror jag är väldigt orealistiskt. Slår man in på den vägen och börjar räkna med att nej, men det ska bli väldigt, väldigt mycket fler gymnasieelever som väljer, som är här än idag, då är risken stor att man liksom förbygger sig.
Då ska vi hoppa till nästa medierubrik. Polisen flyttar till Nacka. Vem bestämmer sånt där?
Ja, inte är det vi. Det hade varit väldigt roligt om vi haft kommunal polis i Sverige. Då hade vi ju faktiskt kunnat styra det där själva. Men det har vi ju inte. Vi har ju statlig polis sedan 60-talet någon gång, va?
Det
bekant. 65 eller något sånt där har jag läst att man hade, att en polisreform var då polisen blev statlig. Och nu bestämde man ju för ett antal år sedan att man skulle organisera om hela polisen igen. Det ska då bara bli, det finns ju nu mera en polismyndighet istället för 21 som det var innan. Men den här omorganisationen går ju tydligen ner då till alla nivåer, och då har man ju i Stockholms polisregion, eller vad den nu för tiden heter, då, också organiserat om. Men vi tillhör egentligen samma lokalpolisområde, det vill säga det är Nacka, Värmdö och Tyresö som har samma poliser, och det har vi haft i många år. Så är det, och då är det som nu förändras, som vi förstår det i alla fall, vi har ju haft några möten och kommun, våra tjänstemän har också haft flera möten med polisen här. Allt är ju inte klart heller, men det de säger är att det är lika många poliser, möjligen till och med fler poliser från de 3 kommunerna. Däremot kommer alla ha sin, så att säga, arbetsplats i Nacka strand, det är väl huvudpolishuset. Istället för att en grupp har sin arbetsplats här, och sen kommer man istället att åka till Tyresö och vara här på dagtid. Och, eller ja, vara här både på dag och kvällstid och helger naturligtvis. Och om man lyssnar på polischeferna här i regionen så menar de att det ska bli mer synlighet av polisen. Det får vi ju se. En del av de poliser som finns här har ju uttryckt sig skeptiska till det. Så vi får ju se hur det blir. Det andra vi tittar på, det är att vi pratar mer om att ändå bemanna så att man kan så här, träffa en polis över disk, om man säger så, att de då ska kunna vara en del i nivå kommunens servicecenter eller något sånt några timmar i veckan. Även om de sitter, så att säga, utgår från lilla polisstationen här i Tyresö, så är den ju inte öppen för besök särskilt många timmar. Det är väl värre än 4 timmar i veckan, 3. Det är väldigt lite i alla fall. Men att man skulle kunna åstadkomma det och kanske lite till ändå för den som vill komma och faktiskt öga mot öga anmäla att min cykel har blivit stulen eller vad det är för någonting. Det viktigaste för polisen är ju ändå någon form av liksom synlighet i samhället. Liksom det är trygghetsskapande och liksom förebyggande trygghetsskapande arbete. Om de sen har sitt omklädningsrum här eller i Nacka kanske inte är den mest väsentliga frågan, men jag tror det är bra om vi får till att man ändå kan ha personligt möte med dem över disk, så att säga.
Lite kort då, även om det är ett stort ämnesområde, vi ska återkomma till det senare, för ni ska väl presentera några resultat över det här, om man nu kallar det samrådet.
Eller? Just det.
Ja. Översiktsplanen. Om vi bara koncentrerar oss till de här tre idéskisserna eller framtida alternativ. Ett kallas då, om jag minns rätt, stad och land.
Ja.
Som skulle betyda ungefär alltså, starkt centrum, tunnelbana och sen lite mer då park och grönområde runt omkring. Ett lite mer en stadskärna och sen Tyresö som det är ungefär som idag. Och sen finns andra alternativ, heter sammanhållet. Och då bygger man ut lite, ursäkta språk, man smetar ut över hela kommunen lite sådär.
Lite mer, ja.
Ja, lite så. Och då blir det mer snabbbuss än tunnelbana och en liten satsning på näringsliv. Mm. Och sen, nu kanske jag tolkar fel och då får du korrigera mig. Alltså, jag tror att den heter jämförelse eller något liknande.
Ja, den heter någonting mer. Men det är så att säga det man kallar nollalternativ. Det betyder om man fortsätter göra som man har gjort den senaste 10-15 årsperioden, då blir det på ett visst sätt. De andra två modellerna är att okej, vi gör lite annorlunda.
Vilken föredrar Moderaterna?
Ja, det är ju så här. Skälet till att det finns tre alternativ, det är väl viktigt. Det är för att vi vill att väldigt många tyresöbor ska engagera sig i det här arbetet. När man gjorde översiktsplanen förra gången, om jag har förstått rätt, då hade man ju egentligen bara ett huvudalternativ som man skickade ut på samråd. Och då blir ju ofta reaktionen, ja men det här är ju inget bra, jag tycker inte om det där, jag tycker inte om det där. Om man istället visar tre bilder, då vill vi ju hellre ha mer positiv dialog också. Aha! Det är ganska bra ur det alternativet och så skulle ni kunna lägga till det som finns i det alternativet och det där tycker jag är intressant men inte det där, va? Det är den typen av dialog man vill skapa och vi har ju dessutom jobbat väldigt mycket med en tidig dialog innan samrådet ens där väldigt många har engagerat sig.
Ja, ni hade de här rosa...
Ja, de rosa byggborden och en massa sådana aktiviteter har det ju varit under en ganska lång tid. Och nu har det också varit en hel del aktiviteter under samrådstiden både i centrum och på andra ställen. Och i vart fall så har det kommit in väldigt mycket samrådsyttranden för samrådet tog slut nu den 20 april. Jag tycker så här att inget av de där alternativen är perfekt och det kommer ju naturligtvis att bli så att det kommer att bli en mix av några av de här sakerna. Vi från Moderaternas sida vill vi absolut inte ha någon utveckling som är så gigantiskt omfattande och innebär en sån stor byggnadsökning att vi skulle kunna motivera en tunnelbana. Vi vill inte ha en tunnelbana. Vi vill inte bli så många människor eller göra på det sättet. Utan vi tycker, för oss är det så att vi vill fortsätta jobba med centrumutvecklingen, centrumförtätningen. Här ryms det väldigt många fler invånare i liksom Bollmoraområdet, absolut. Sen tycker vi att kommunen bör kunna förtätas efter olika stråk och det stämmer ju med både det här stad och land och det här sammanhållet. Liksom. Så att det är ju en kombination av det där fast inte i den jätteskalan som tunnelbanalternativet då. Och de stråken är ju Tyresövägen ut till Strandtorget och runt där och sen har du liksom stråket längs Vändelsövägen från Södergården till Alléplan till Dreviken i Trollbäcken där vi också utlovat en centrumutvecklingsplan som var väldigt poppis i Trollbäcken när vi kom med det och det håller vi på med. Och sen har du Myggdalsvägen upp till Krusboda. Där runt om kan man göra grejer. Djupkärsvägen runt Graningsringen och ner tillbaka till centrum. Här har vi väldigt stor potential för tillväxt. Men ändå bevara grönområden och strukturer och så vidare. Men och ändå inte gå in i det här maxalternativet. Vi ser gärna också att man gör en mindre utveckling av Trintorp. Det vill säga att du får en centrum, ska vi säga en minicentrum eller så. På Breviksalvön, inte minst både också för att stärka kopplingen till skärgården, där ligger ju skärgårdsbåtarna och så vidare, men också att det ökar befolkningen där.
Kort då, vad ser du för orosmoln, alltså kort, och vad ser du för positiva utvecklingstrender?
Generellt så där. Orosmoln, det är en hög risk att kostnaderna för välfärdsverksamheter, alltså rent demografi, det blir fler äldre, det blir fler barn och så vidare, och så vidare att kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, då får vi problem. Det är definitivt en utmaning. Det är också en utmaning ur liksom kommunperspektivet, det är personalrekrytering. det är hård konkurrens om personal och det är brist på till exempel förskollärare, det är brist på en del andra lärare, det är brist på många saker så att säga, så att det är en jättetuff utmaning. Sen finns det en massa positiva trender. Tyresö, vi får bättre och bättre omdömen i väldigt många mätningar. Vi har bättre resultat på många sätt. Människor tycker väldigt mycket om Tyresö. Vi vill ju vara en attraktiv kommun. Vi är en populär kommun. Vi har en sån positiv utveckling. Så det finns en massa andra naturligtvis metaträtt här. Digitalisering, vilka fantastiska möjligheter. Förhoppningsvis så sparar det en annan krona åt oss också. Va? Så att vi kan lägga mer på det vi vill göra och mindre på kringgrejer. Va? Så det finns ju mycket sånt. Klimatutmaningar, miljöomställning, både positiva och negativa saker kommer ju av det. Liksom.
Då kan jag ju glädja dig med då, så här, enligt egen uppfattning i alla fall, så blir ju närradion bara bättre och bättre och bättre.
Ja, då, det kan man väl hålla med om i alla fall.
Okay.
Ja, så är det. Men ni gör ett väldigt bra jobb och det är ju många som lyssnar.
Då ska jag säga tack till dig, Fredrik, och så får vi återkomma lite vad som händer med översiktsplanen vid ett senare tillfälle. Tack så mycket.
Tack så mycket, Leif.